Du lyssnar på Porträtt i Sápmi på Dasame Radios, Sveriges radio.
Man ønsker som barn kanskje å bli speilet i sitt samfunn. Man ønsker gjerne å se at men du sånn som meg, dermed tilhører jeg her. Eller, og det gjorde jeg jo nesten aldri som barn.
I den lille byen Bleikvasslia i Nordland, på norska sidan av Sápmi, växer Ole Henrik Lifjell upp med känslan av att inte riktigt höra till.
Som barn så var jeg jo veldig ulik mine klassekamerater, både med det at jeg var veldig bevisst min samiske identitet.
Men det ikke bare den samiske identiteten som får honom att känna sig annorlunda.
Jeg hadde et veldig bevisst forhold til at jeg var homo, kanskje allerede når jeg gikk på dagis. Liksom. Jeg visste allerede da at det finnes ikke et rom for meg å være det åpent.
Men en dag vågar han berätta och det går bättre än han trott hemma i byn.
Så jag fick ju det jag önskade där hemma.
Och han tänker att det borde gå minst lika bra i stan. Men på gymnasiet blir det inte så.
Så jag fick ju en våldsamt hårt möte med realiteten som en out and proud 15-årig queer boy. Och jag var rädd rätt och slett i perioder och hade en stark motivation för att komma iväg.
Du lyssnar på Porträtt i Sápmi. Och dagens gäst är scenkonstnären och norska sametingspolitiken Ole Henrik Lifjell som är aktiv i NSR, Norska Samers Riksförbund.
Vi är ju i Karasjok nu, Karasjoka.
Yes.
Varför vi är i Karasjok just nu är det ju plenum för Norska Sametinget.
Det stämmer, det plenumsuke här nu, ja.
Ja, och det här var andra mandatperioden som du är ordinarie politiker, eller?
Ja, stämmer det. Jag blev invalt nu för andra perioden i höst.
För NSR som är den största partiet.
Ja, vi är enda störst. Valget här var ju en thriller. Vi har ju fått större opposition, men fremdeles störst och fremdeles i styring. Så jag var ju, satt ju för i perioden som var 4 år då, och nu är det 4 år till.
Men många, tänker jag, som lyssnar på Sameradion känner ju igen dig som artisten Ola. För dina låtar spelas ju på vår kanal. Ole Henrik, berätta vem du är för den som inte vet.
Man kan ju börja med att säga att jag heter Likevergen Olaheika på samisk. Mm. Ole Henrik Lifjell på norsk. Kommer ifrån en plats som heter Bleikvassli i Nordland. Det blir liksom vis-a-vis med Tärna kanske på svensk sida.
Mm.
Så det är ju i gränsområdet mellan det syd- och umesamiske. Och på min mors sida så har jag syd- och umesamiske bästeföräldrar. Och på min fars sida så är det pite- och nordsamisk. Så jag är en sån cocktailsam eller vad man ska kalla det. Eller så jobbar jag som scenekunstner. Har bakgrund som danser, men har bevegt meg vekk fra det, for jeg ble vel lei, eller fant vel ikke min retning i det faget. Jeg jobber primært som skådis og musiker, og skriver og utvikler mine egne prosjekt, og jobber med film også, så har vært i noen produksjoner nå allerede, og har mitt eget selskap, bolag, så jeg prøver å få realisert noen ideer. Og så er jeg jo politiker i tillegg på Sametinget her på norsk side.
Förra mandatperioden var du med i som styrelsen i svenska sidan, eller samrådet kanske ni säger.
Sametingsrådet, ja.
Just det, nu är du ju, nu gör jag situationstecken, vanlig politiker, du är inte med i sametingsrådet,
sa
du. Hur ser ditt liv ut nu?
Jo, det är ganska olikt, för när man är fulltidspolitiker så är det en ting i livet ditt, det är plats till när du kommer till jobb, och det är jobben. Alltså den politiska jobben och det ansvar man har för sina saksområden. För när du är sametingsråd och fulltidspolitiker så har du någon bestämte områden av politik som du har ansvar för. Så det betyder att du har ju ansvar för en administration och för uppföljning av saker och plenumsvedtak. Så man är ju den utövande politiska makten. Och det är ju ett krävande arbete för du ska ha mycket detaljkunskap, du ska känna till processen och du ska alltid ha fingrene dine i kontakt med det som Sametinget aktivt jobber med. Og det er ganske altoppslukende og tidskrevende. Men som representant så er man jo deltidspolitiker, eller man er jo heltidspolitiker, men ikke på fulltid, hvis man kan si det sånn. Og vi er jo her da 7 til 8 uker i året er vi fast på tinget fysisk. Vi har jo selvfølgelig litt jobb utenom det, men man er ikke i stand til å leve av å bare være politiker som deltidspolitiker. Da. Så nå ser jo livet mitt ut på den måten at jeg har jo min vanlige jobb som å være en freelance kunstner, som er mitt hovedarbeid. Og det hadde jeg jo ikke anledning til når jeg var fulltidspolitiker. Både fordi tiden ikke strakk til, men også fordi at når du er fulltidspolitiker, så er du lønna. Og da skal du ikke motta annen honorering for å gjøre annen type jobb.
Du berättade om att du var från Bleikvasslia i Nordland på norska sidan och Sápmi. Berätta mer om din uppväxt. Hur var det att växa upp i Bleikvasslia?
Det var lite sån todelt. Det är ju en ganska liten bygd. Det är lite fel att säga. Den är liten men samtidigt väldigt stor. För det bor väl få folk där, är väl kanske det jag vill säga. Det bor väl ungefär 300 personer där, give or take. Men de personerna bor ju ganska spritt, täck ganska stora geografiska områden, så vi har ju inte någon sån stor nabolag, eller det är ju inte så många grannar där liksom. Man är ju lite tätt på naturen. Vi bor ju lite sån som folk ellers har hytte, stugor. Det var fint på den måten att vi var väldigt fri som barn. Vi var liksom fick lov att bara öppna dörra och gå ut, och så var det att komma hem när det var mat liksom. Men samtidigt så var det ju delar av det som var utmanande, så det är ju det att som barn så var jag ju väldigt ulik mine klassekamerater, både med det at jeg var veldig bevisst min samiske identitet, og selv om Bleikvasslia er et tradisjonelt samisk område, så er det veldig få som har kontakt med sin samiske historie. Og der har jo jeg vært heldig som har to samiske foreldre, da, så det har vel kanskje gjort det lettere for dem å ha noe bevisst valg om at det er noe vi skal snakke om hjemme. Ja, så i tillegg til det å være samisk og annorlunda, så var jeg jo også et skjevt barn, eller jeg er et skjevt menneske, som jo også har gjort at det var vanskelig å... Man ønsker som barn kanskje å bli speilet i sitt samfunn. Man ønsker gjerne å se at men du er sånn som meg, dermed tilhører jeg her. Eller, altså, man ønsker å føle seg trygg ved å se at andre er sånn som du. Og det gjorde jeg jo nesten aldri som barn. Så det var nok en utfordring knyttet til det, og selvfølgelig så er det jo dessverre sånn at når du er annerledes, så blir du jo utsatt for hets og trakassering og kommentarer som er negativ. Så det har
mobbing, tenker du på?
Mobbing, rett og slett.
Var det så i skolen, eller så utenfor skolen, eller?
Jo, det var jo på skolen, men jeg opplevde den vel kanskje ikke sånn super direkte. Og jeg tror nok ikke jeg var den som opplevde den hardeste mobbingen, det var jeg nok ikke. Men det var veldig lett at hvis det var noe negativt, eller hvis det var en konfrontasjon med meg og noen andre, så var det veldig kort avstand fra konfrontasjon til rasisme, eller også homofobi for så vidt. Men kanskje rasismen husker jeg i hvert fall best, fordi den var verst for meg. Men jeg opplevde ikke det som noe sånn stort, i det hverdagslige. Jeg var jo aldri redd. Det var jeg ikke.
Den här känslan av att känna sig annorlunda. Vad gjorde det med dig? Hur påverkade det dig när du bodde där?
Det gjorde i hvert fall att jag ville flytta väldigt tidigt. Jag var kanske 10-12 år när jag tänkte jag må flytta till Oslo. och jag hade ett väldigt bevisst förhållande till att jag var homo. Kanske allerede ja, sånn, da jeg gikk på dagis, liksom. Det var 4-5 år, kanskje. Så klarte jeg å identifisere for meg selv hva jeg var, og jeg visste allerede da at det finnes ikke et rom for meg å være det åpent. Ja, hvor nøye jeg reflekterte rundt det her som femåring vet jeg jo ikke, men jeg husker at jeg forstod at det kan ikke jeg si høyt. Og da var det ikke lenge etter jeg forstod at men jeg må bort herifra. Så ja, så det var jo kanskje min første og viktigste rolle som skådis. Det var jo å spille den rollen da. man blir jo god på det. Men det gjorde vel også at jeg ikke alltid fikk helt kontakt med folk. Og jeg merker det som voksen når jeg kommer tilbake hjem, så er jeg jo blitt veldig glad i folk som jeg ikke hadde noe forhold til når jeg var barn.
Hva mener du?
For jeg har blitt kjent med dem som voksenpersoner. Ja. Og så har jo verden gått videre på de siste 15-20 årene. Mye har skjedd, og vår bevissthet rundt det å være annerledes, kanskje spesielt knyttet til både det samiske og det queere, det har i hvert fall i bygda der jeg kommer fra blitt til noe positivt, vil jeg si. Så det har gjort at når jeg kommer hjem nå, så føler jeg meg vel ikke så annerledes lenger som jeg gjorde når jeg var barn.
Du sa jo at det her ble som din første skådespillerroll at spille. Hva var det du forsøkte å spille? Straight, eller?
Ja, ja. Typ.
När är första gången som du känner nu orkar jag inte spela den här rollen mer? Kommer du ihåg det?
Jag vet inte om det var sån defining moment, men jag tror nog det var nog någon gång emellan när jag gick i 7:an och 8:an. Och där är klart det är ju puberteten helt crazy. Och satt liksom och såg på YouTube Two Boys Kissing, liksom drömt mig bort i en världen där liksom det var normalt och eller det är ju normalt i vår värld, men i en vardag där det kunde vara normalt också för mig. Och då hade väl kanske också ett jag gick in i en slags sorg faktiskt för mig själv där jag kände att jag tog på något sätt lite farväl med en del av mig som den här rollen jag hade spelat, men det var också tog jag liksom på forskudd farväl med folk som jag var vänner med och också som jag var i familj med. Så jag husk det som ett väldigt sån trist ögonblick där jag var sånt för att bli fri så må jag också ha det ganska ont nu. Så det och då ja det var väl kanske när jag var 13 år kanske att jag bara sån in i mig själv var bynt processen på nu snart må jeg ut både ut av bygda men også ut av meg selv. Ja. Og det tok jo ikke så lang tid. Jeg var vel kanskje jeg var fylt 15 når jeg på en måte came out som man jo dessverre kaller det for, men det var jo det det var.
Jeg tenker så den her du 13-14 sa du när du började kolla på YouTube.
Och så jag är ju vuxen upp med att se på anime.
Okej, jag fattar.
Och det finns ju en kategori som heter yaoi som är basically tecknade som har en queer tematik då. Så det såg jag nog på i ja, runt den kanske lite tidigare allredan, kanske när jag var 12. Ja, kanske lite sån för den verkliga emotionella puberteten slog in, men da hadde jeg jo allerede fantasert, eller hadde jo kjent på en veldig sterk attraksjon mot gutta da.
Og så når du tar denne steget og kommer ut og berettar til din familie, hva hendte da?
Ja, det var litt sånn antiklimaks. Altså mine foreldre har jo vært fantastiske i hele oppveksten. De har jo snakket om det å være homo da, som noe veldig normalt. Og jeg tror også de har snakket sånn med meg og min bror om at ja, når dere nå en dag får en partner eller får en kjæreste, om det er en han eller en ho, så er det viktig at dere husker på ja, å være snill. Altså, de har kommet med noen sånne velmenende råd om det å få seg en partner. Nå husker jeg ikke så godt hva rådene deres var, men det jeg husker var at de snakket i en kjønnsneutral på ett könsneutralt sätt då.
Vad betyder det för dig alltså, att växa upp i en sån familj?
Det betyder att de hade ett väldigt bevisst förhållande till det att de kunde ha queer barn och att det var helt oproblematiskt. Så det har jag ju satt väldigt pris på, så jag visste ju det. Kanske allerede när jag var, ja, vet inte, 10-12, att hemma kommer inte någon till att kasta mig ut eller säga att jag inte får lov till att vara med själv. Det visste jag att jag är trygg hemma. Men det som gjorde att jag väntade till jag var 15, som ju egentligen är lite tidlig också, för att jag var väldigt förberedd på att mina vänner och kanske speciellt mina guttekompisar, att de skulle sny ryggen och tänka att vi vill inte vara associerat med någon som är homofil. Men det var sån, alla i min bygd Blekvassliga sin reaktion var bara att säga okej. Okay. Sån, oh ja, okej, okay, ja men då är du det då. Och så var det lite sån, ja, tummel upp, tummel ned, eller men ja. De var sån, nej, alltså vad ska vi säga, it is what it is liksom. Så jag fick ju det jag önskade där hemma. Varför när det kom till det att vara queer, men när jag började på vidaregående, alltså gymnasiet.
Ja.
Då tänkte jag, ja, men nu ska jag flytta till en lite större by. Det gick ju fint att vara queer där hemma i den lilla bygda, så där är väl byen fin med det också. Men det var de ju inte. Så jag fick ju ett våldsamt hårt möte med realiteten som en out and proud 15-årig queer boy. Så där var det mycket direkt homofobi.
Vad gjorde det med dig?
Det det gjorde var, alltså det som var positivt var det att jag klart väldigt tidigt och inte gå in i skammen. För den hade jag bärt på. Den var på något sätt, den hade jag haft i ryggsäcken min väldigt länge. Men den hade jag tagit med mig i en båt och lagt ner i vannet till att synka. Så det, skammen var helt borta för mig. Men jag var väl, ja, jag begynte väl att bli rädd rätt och slett. Och det var ju också i en tid där man liksom läst nyheten, jag husker väldigt gott mycket av nyhetsbilder från Ryssland där folk blev regelrätt henrettet. Det var sån övervakningsvideor eller också på enkelte nätforum filmning av homofiler som blev lurt för att bli slått och banka och någon blev också till och med drept. Så jag var rädd för det. Jag kan huska att jag tänkte sånn, shit, är det här liksom bölgen vi går in i nu? Är det här liksom det livet jag må möta? Må jag se mig över skuldra eller må jag lära mig självförsvar? Må jag gå med kniv? Alltså man blir helt sån mentalt sjuk då, av att vara ängstlig. Och det var jag på vidaregående i stor grad. Alltså det gjorde ju nog att det blev väldigt osäker då. Och det här skedde ju också samtidigt som jag också mött på rasism. När du då vet att det är någon runt dig som inte är lik dig. Men så vet du inte, okej, men är det rasistiskt motiverat eller är det homofobien eller är det en kombination av bägge? Det gjorde väl att jag var väldigt, jag tror sån utad var jag väldigt flink och virk stark och trygg, men innad så var jag var rädd rätt och slett i perioder och hade en stark motivation för att komma iväg.
Hade du någon slags stöd, alltså,
ja, då.
Pratade du med någon?
Herregud, jag hade ju vänner, jag hade ju familj som har varit väldigt stöttande. Nu delte jag nog inte så mycket av de här bekymringen med dem för så vitt. Men den här rädslan som jag hade, den var väl delvis knyttad till självklart miljöet på skolan, men den var nog mer knyttad till en framtid som jag hade sett för mig som positiv och där jag skulle kunna leva lycklig med en man som jag kanske kunde gifta mig och stifta familj med. Men så såg jag de här bölgen av en högre radikal vind som kom över egentligen hela världen och jag tänkte, så kommer den också hit? Så det var rädslan var kanske mer knyttad först och främst till det bildet och inte så mycket i det vardagsliga som jag upplevde på skolan.
Du flyttade till Oslo sen, efter gymnasiet.
Ja.
Berätta om den här resan.
Jag har ju sagt tidigare att jag flyttade till Oslo för att bli gay. Typ. Nej, men också för, och det är också lite sant, för att jag hade ju inte något miljö där jag kunde spela mig i någon andra. Jag hade ju ingen queer vänner egentligen genom gymnasiet eller genom barnetida i det hela tatt. Och jag hade ju upplevt homofobien, men jag hade inte upplevt fullt ut vad homoen var. Och så hade jag upplevt, vad ska jag säga, upplevt det att vara samisk och upplevt rasismen knyttat till det, men också upplevt homofobien i det samiska miljöet. Så Oslo för mig var väl att lägga samen lite igen i Blekvåslia och bara vara en normal queer person i Oslo då. Och det är liksom svårt att tänka tillbaka på det. Men jag anerkände inte för nya folk egentligen i Oslo att det var samisk faktiskt. Sluta helt att snacka samisk. Sluta att tänka på samisk. Sluta nästan att bry mig om ting som var rota i det samiska. Men motivation för att flytta till Oslo var inte bara det. Det var ju också det att kommer ifrån en bygd där det finns en löype du ska gå igenom då. Det är inte något miljö för att bli kunstner. Eller det är inte något som folk tänker på som något väldigt naturligt. Det är ju många grunder till det. Det är ju en är att det finns ju inte så många arena. Det finns ju inte, alltså i Blekvåslia vi har ju, det finns ju inte någon kulturskola där liksom. Det finns ju inte någon chans för att bli exponerad för goda kunstupplevelser och arena där du kan lära dig och performativitet. Det finns i alla fall väldigt få chanser till det. Så, men jag var ju heldig som gick på barneteater då, från jag var 5. Så, och senare blev jag ju fångad av dansen. Så jag flyttade ju till Oslo för att jag var kommit in på en danseskola då. Så jag skulle ju bli professionell danser. Ja.
Så. Hur gick det med den drömmen?
Jag vill säga det gick bra, för jag gick på ett år i studie. Så som man var på audition på, det var liksom, ja, det var över 100 sökare, vi var väl 20 ett land som kom in, så det var liksom sån, jag fick väldigt förståelse för branschen att det är beinhardt. Och du ska vara ganska god för att i det hela tatt kom på en audition. Ja, så men jeg er veldig glad for det, fordi jeg fikk utforske muligheten til å sette av tid til å jobbe med et felt som var på et nivå som man dessverre kanskje ikke har så stor sjanse for å møte oppe i Norda. Fordi det er langt mellom kulturskolen, det er sjeldent du kan få mange nok mengdetimer til å bli på det nivået som kan sammenlignes med internasjonalt. Jeg sier ikke at det er umulig, men det er en utfordring. I hvert fall var det det der jeg gikk fra. Så også i løpet av det her året jeg studerte, så søkte jeg på andre skole-bachelor-program i både inn- og utland for å bli da certified professional dancer. Og når jeg da hadde kommet inn på flere av de her, flere anerkjente gode skole, fått tilbud en plass, så var jeg sånn, ok, men nå har jeg jo på en måte made it. Dette var jo drømmen min. Och då var jag bara som en fan, eller men oj, det är ju inte det här jag vill faktiskt.
Vad gjorde det med dig?
Jo, för det som sker är det att jag förstår det att den dansen som vi har här i västen eller mycket av vår konst är strukturerat efter koloniala strukturer eller västliga parametrar av vad som är bra konst. Och min minoritetskropp och mitt minoritetshode var inte lagd för att fortälla mina historier genom linsa till någon andra. Så jag kände väldigt på det att hvis jag önskar att kroppen min ska beväga sig i cirklar så vill alla bara att jag ska göra fyrkanter. Det var liksom det kände att jag fick aldrig kroppen min till att leva med hodet mitt i dansen utifrån det på något utifrån det, vad ska jag säga, det miljö eller den efterspörsen som finns i den dansvärlden, så jag känt mig bara helt färdig med den. Så, men nu är ju ting blivit bättre på de 10 åren. Jag var ju färdig att studera i 2017. Så mycket har ju skett sedan då. Men då gick jag tillbaka till att prova att finna ut, okej, men vad är det jag vill med livet mitt hvis det inte ska vara dans? Och då fick jag ju glädjen av att jobba som projektledare i ett forskningsprojekt för mental hälsa och ungdom, där vi jobbar med en undersökelse på psykisk hälsa bland unga samer. Och även om det var ett viktigt projekt som jag ju av många grunder var motiverad för, både för att jag hade egen erfarenhet själv med att hade lite tufft, men också för att många runt mig har haft det tufft och framdeles har det tufft, och att jag kunde vara med och bidra till det positivt, så kände jag ju efter de 2 åren att nej, jag må upp på scenen. Jag måste förmedla något, men kanske var det inte dansen, kanske var det teater och musiken som jag höll på med som barn. Då fann jag tillbaka till egentligen först och främst teatret. Jag var heldig, jag fick en audition rätt efter jag var färdig på kontorjobb. Fick en audition och så fick jag en roll i ett teaterstycke av Nordland Teater och Ariel Samin Teater. En koproduktion. Och sedan det så har jag varit freelancer som skådis och musiker, och det är nog snart 6 år sedan.
Förstår jag det rätt att när du flyttade till Oslo så slutade du tänka på samiska, prata samiska, så tänker du att du ska inte alls vara same. Är det
ja,
rätt?
Ja, absolut.
Vad gjorde att du började ta tillbaka den biten?
Jo, det var ju nettopp det här, det året där jag höll på med dans, studerade dans då, via all min tid till det, och förstod det att uansett hur mycket jag liksom pröva bara bli känt med mina identiteter som är utanför det samiska, så är det så befästa i min kropp, i min själ, att jag kan liksom inte ignorera det. Och jag kände på ett sån kroppslig obehag, och det var nog också därför jag insåg att jag inte skulle driva på med dans. Så lite de där 2 tingarna hang ju lite ihop, så det var väl genom det året där jag förstod det, att hade lagt bak med den samiska identiteten, men jag var liksom, blev liksom inte mig själv. Så den tingen jag trodde jag skulle göra resten av livet blev vändepunkten i och så ta tillbaka den samiska identiteten min som jag la bort ett par år. Så, och det är jag väldigt glad för idag.
Var det inte vid den här tiden också du började intressera dig för samisk politik?
Mm.
För att sameskolan som du gick på, det var snack om att det kanske skulle stängas ner.
Stämmer det?
Berätta om den här politiska uppvaknandet. Om det så.
Ja, för det var runt samma tid. Så det var ju så att jag gick på samisk skola när jag var barn, från 1 till 10. Och vi var ju heldiga, för sameskolan var ju en 45 minuter under den norska skolan, och vi var någon samiska barn som gick på sån hospitering eller integreringsuke. Så jag gick ju på norsk skola till vanlig, och så var vi väl 8 veckor i året var vi på samma skola då. Så hvis du liksom tar bort ferie och sån semester, så var ju nästan 1 vecka i månaden på samisk skola och så 3 på norsk. Och den här sameskolan i Arport har ju varit helt avgörande för att jag har ett samiskt språk. Och för att jag hade ju framdeles hade en bevissthet som samisk, i och med att jag har föräldrar som är det. Men jag tror den här förståelsen av att växa upp med andra samiska barn och det fällskapet som kan skapas, det hade jag ju inte haft hvis jag gick på den samiska skolan. Och när jag då såg det att den skolan skulle läggas ned, så förstod jag ju det att hvis jag någon gång ska få barn och flytta hem igen, eller hvis mina kusiner inte ska få de möjligheten, så kommer de till att mista en del av möjligheten till att leva trygga samiska liv, för För identiteten är så rotfästad i det att skapa något positivt. Och det positiva skapar du genom att vara med andra som förstår dig och som du kan spegla dig i din identitet. Det nyttar inte att vara ett samiskt barn som sitter på ett klassrum och har undervisning med en samisk lärare och ska du lära dig språket om du aldrig får möta någon i din situation som du kan bruka det med. Så jag förstår ju det att den samiskolan är helt avgörande för att samiska barn ska ha något positivt i det att vara samisk. För det är nog grunden till att möta på negativa ting som ett samiskt barn och senare en samisk vuxen. Så det var viktigt för mig att kämpa den saken. Så, och vi var ju heldiga, vi klarte ju att rädda skolan. Så den är ju uppe i drift den dag i dag. Och så blev det ju gjort en dokumentär för NRK, P3. Vi var två personer som drev, som var liksom sån ansiktet till den här kampen då, i tillägg till väldigt många andra. Det var så många som var med oss, lokalpolitiker och också självklart politiker på Stortinget som sympatiserat med vår sak. Så vi blev ju följt ifrån kontakt med media till inlägg vi hade skrev och också till en demonstration. Så fick vi ju möte med någon samiska kända personer. Husker vi var möte Mari Boiner bland annat. Vi var på alla flater vi kunde tänka oss. Och så fick vi ju möte med minister som ju också blev tagit upptag från och bilda. Så det blev liksom en stor sak rätt och slett. Och då kunde liksom inte de regeringen som styrte de kunde inte ignorera det de potentiellt var med på att lägga ned. För det blev så mycket tryck.
Du fortsatte ju med samisk politik. Varför är Sametinget så viktigt alltså, för dig?
Alltså, jag har ju sett, för exempel, mina föräldrar var ju en del av en föräldrenätverk som kämpade för att jag och min bror och andra samiska barn med andra föräldrar att vi skulle få samisk upplärning i vår hemkommun. Så de har ju alldeles startat en sån rättighetskamp för jag egentligen var bevisst på att man må faktiskt du må kämpa och du må säga ifrån för att få rättigheterna dina infrid för att det är inte så att de bara läggs klart för dig till att ta av. Du må minna dem på vad du har rätt på. Det förstod jag nog inte akkurat när mina föräldrar gjorde det, men jag förstod det ganska tidigt. Och det var väl också därför jag själv engagerat mig i sameskolesaken. Och när jag då såg att vi klarte att vinna rätt och slett, så tänkte jag okej, men då är det kanske är det så att jag må engagera mig, för det är många ting som är viktiga för mig. Och då blev det väl en ganska lätt ingång till att gå ganska aktivt in i det politiska landskapet. Och så det som är lite artigt är ju det att många av mina vänner idag är ju folk som jag mött genom politik eller organisationslivet, det samiska organisationslivet. Så jag har en kollega här på Sametinget, vi satt förra perioden sammen också den här. Och vi hade ju en period där hon var en av de vännerna som jag var mest med, men det var för att vi var oftast ute på demonstrationer eller på aktioneringar eller vi hade inspel till organisationer eller meldinger som skulle göras då. Så det nätverket som jag också fant i politiken har också varit viktigt för mig. Och det att se att det finns en styrka i att enas om några för rättighetskampen som man står i är ofta ganska lokal och man kan känna sig ganska ensam i det på något vis. Så det har varit en styrka för mig att bli engagerad i politiken och aktiv i politiken. Också för att jag har ett delvis naivt hopp kanske om att vi ska klara att få mycket bättre ramme för att leva goda autonoma samiska liv då.
Utifrån ditt perspektiv då, hur viktig är HBTQ i frågor för norska Sametinget?
Det är jätteviktigt. Och det är också för de bakteppe eller vad ska jag säga? Vi har ju inte blivit, vi som är queer har ju inte blivit anerkänt varken i norsk eller svensk eller ja, i det hela tatt i vår nationalstatshistoria är ju Det är ju inte så länge sedan vi började få rättigheter i ett nationellt perspektiv. Och det har ju naturligt också följt hur de samiska samfunnen har behandlat queera personer. För man är koloniserat. Så det är att Sametinget som är det överste organet för de samiska samfunnen, att vi har aktiv politik för att bedre förhållanden våra för att vara trygg och för att kunna vara öppen. Det är jätteviktigt både på grund av mina egna erfarenheter som en queer person, men också i ett perspektiv där man önskar ett likvärd och där ett människosyn är grundat på att vi alla har en fälles, eller en likvärdig då. Så det är ju jätteviktigt, och också för vi har så mycket mörketall på forskning på hur det står till med queera samiska personer. Så där har vi en stor väg att gå, jag är nog lite rädd för. Men att vi aktivt ska jobba för att bedre förhållanden, det tänker jag är jätteviktigt, och det är ju därför såna initiativ som skeiv samisk organisering är jätteviktigt. Och det är ju en relativt ny grej som vi har startat med, men det har likväl nog över 10 år sedan första Sápmi Pride liksom.
Så 2014.
Så ting har ju skett, och nu är vi väl där att vi kan inte bara snacka om vägen vidare. Nu är vi har börjat på vägen vidare. Så nu måste ju ske ting. Och mycket av det måste ju ske inifrån våra samfund. Och där märker jag ju att i saker som vi behandlar på Sametinget, så är det nog nästan självsagt ett skevt perspektiv, eller LHBTIQ+ perspektivet är med när vi ska snacka om för exempel trygga samfund för Sápmi, när vi ska snacka om hur ska vi bekämpa våld och övergrepp, så snackar vi alltid också om, men vi måste också huska ha med det skeva perspektivet när det snackar om barn, knyta upp mot kanske barnevern, ja, barn som är skev, alltså samisk och skev. Alltså vi märker att det är en aktiv del av hur vi tänker när vi behandlar saker på Sametinget. Och det tror jag nog inte var en självfölje för 2-3 perioder sedan bara. Alltså jag tror att vi ska längre tillbaka än 10-12 år för man inte hade det helt framme i huvudet.
Men konkret, vad har ni gjort då? Enligt dig då?
Alltså vi hade ju en melding. Den var väl i 2018 eller 2019, som skissert lite utfordringar som skeva samma står överför, som är knutet till flera ting. En är ju något så enkelt som att många samiska samfund är i utgångspunktet byggda samfund eller små samfund med få folk, som ju gör att terskeln för att vara annorledes är högre och gör det mer utmanande. Så har vi också delar av Sápmi som är tungt rotfästa i religion, kristendom, lesadianska miljö. Vi har också del av machokulturen. Vi har taushetskulturen. Alltså, sant? Det är många mekanismer i Sápmi som kan göra det utfordrande. Och det att identifiera de är ju en del av en process, då, tänker jag, för att också anerkänna att vi finns i alla de miljön. Och det som vidare har blivit gjort konkret är ju att Sametinget har ju gett stötte till etablering och drift av Garmeres.
Och det är ju en samisk HBTQI-organisation som bland annat brukar organisera Sápmi Pride.
Som ju är, ja, jag vill väl säga, det är väl kanske den viktigaste, eller de viktigaste möteplatsen vi som skeive sama har. Vi har ju också varit med och etablera Garmeres. Liten selvskryte, vad är som föreslog navnet?
Just det var i Trondheim.
Det var i Trondheim, ja, stämmer.
2019.
Ja. Men och det är ju också den här mentaliteten i att vi måste kolonisera landegränsen vår, som har varit ett viktigt princip i Garmeres, menar jag, och i Sápmi Pride. Och därför vi rullar på olika arrangörsida av nationalstatsgränsen.
Men jag funderar på, hur prioriterad är den? Alltså HBTQI-frågor här i norska Sametinget?
Ja, det kommer jo litt an på hva man legger til grunn. For noen vil vel kanskje alltid argumentere for at Sametinget, som har et stort mandat, mye man skal ha ansvar for, mye man skal bevilge penger til, mange institusjoner man skal drive, og man har en begrensa ramme, både når det kommer til hvilke budsjett man kan operere med, men også hvilke ressurser man kan administrere for å følge opp arbeid. Så vi er jo begrensa på det området, og sånn sett vil jeg jo kanskje svare på spørsmålet med at vi er ikke nok beramma eller bemidla til å følge opp det tilstrekkelig, mener jeg. Men det gjelder jo også på rettighetsspørsmål. Det gjelder jo også på språkoppfølging. Det gjelder jo også på et løft for kunst og kultur. Vi klarer jo ikke å følge det opp tilstrekkelig, for vi har ikke de rette forutsetningene for å klare det. Så sånn sett vil jeg svare at nei, vi klarer ikke å oppnå det som er målet, og det som er ønskelig for det skeive samiske samfunn. Men at vi gjør et aktivt arbeid, og at vi gjør noen tydelige prioriteringer, det mener jeg absolutt at vi gjør. Men det vi kanskje også mangler litt, det er jo den her organiseringa av queere samiske perspektiv. Den faller jo på veldig få personer. Som jo gjør at det blir slitasje veldig fort. Og det gjør jo at det behovet som queere samer har, det må nesten noen gang også komme ifra oss, eller komme ifra dem. For Sametinget kan ikke bare si her har dere 2 millioner for å gjøre noe positivt for det queere. Det må være et eierskap også ifra det queere samiske samfunnet. Og der blir jo det som blir utfordringa, er jo det at det er det vi trenger for å kunne stimulere noe aktivitet eller noen midler. Men de trenger jo igjen midler for å kunne jobbe med det. Sant? Så man kommer liksom aldri helt i mål, fordi man er utfordra på begge sider. Og man må alltid huske at selv om vi er et urfolksparlament, så er vi en forlengelse av norske myndigheter, for vi er det norske Sametinget, vi har det svenske Sametinget, det finske Sametinget. Og selv om vi har mye selvbestemmelse og hvordan vi sjøl skal forvalte både midlene våre og vår praksis, så er det ikke alltid så lett å få organisert gode strukturer for at vi skal jobbe godt på tvers av grensen. Spesielt når vi er veldig få folk som faller inn under sånn som LHBTIQ+-paraplyen.
Du sa en av de viktigaste sakerna som behövs göras är mer mötesplatser. Men för den som inte förstår vad mötesplatser egentligen betyder för en som är i minoritet i en minoritet. Vad har det betytt för dig? Alltså, träffa andra hbtqi-samer kanske?
Jo, det som har varit viktigt för mig är ju det att jag kan snacka med mina queere norske venner om det å være queer, og så kan jeg snakke med mine samiske venner om det å være samisk. Men når jeg skal snakke om begge, det å være både queer og samisk, så vil jeg ofte oppleve at de ikke forstår helhetsbildet, med mindre de også er queer og samisk. Eller kanskje også, de kan jo være en annen etnisk minoritet, men akkurat det der med å forstå de strukturene som finnes i Sápmi, som et queer menneske, og også hvordan det kan være utrolig ulikt fra plass til plass. Og det å ha noen samtaler om de erfaringene er jo kjempeviktig for å forstå at min virkelighet, den er ekte, for det er flere som deler den. Og da er kanskje også den følelsen av å være annorlunda, den blir litt mindre. Og derfor er det viktig også, som jeg sa, har snakka litt sånn gjennomgående om, det er noe med det her å kan speile seg sjøl i noen andre. For da kan du kjenne på det å være trygg.
Men ur ditt perspektiv, hur skulle du beskriva at HBTQI-personers situation er her på norska sidan?
Jeg kan jo gi en refleksjon ut fra det jeg ser, i hvert fall, uten at det har noe dyptgående kunnskap til en forskning som jeg kan basere det på. Men det er jo ikke, når var det da? Det er jo noen år siden det var en skyting under Pride i Oslo.
2022, va?
Det kan stemme, ja.
Du var vel der også?
Ja, det var jeg jo. Og så det er klart den her Det är ju det som är intressant och läskigt med politik. Det är ju det att när man får stora framskritt så får du också ofta en stor backlash. Och lite sån har det ju kanske också varit för den queera kampen. Sån som jag husker ju 2018-19. Då var jag sån shit, nu är vi liksom we're going somewhere. Nu är det liksom alla platser där du kan tänka dig är den tjej person representerat i stort sett i vart fall att alltså, vi är överallt för det är nog så pass normalt men jag ser absolut en kall vind om jag kan kalla det mot tjejves rättigheter eller och det är inte bara rättigheten som sådan men hållningen som senare vill lägga föring för rättigheten och det är ju en sån hållning från majoriteten då du och det är den som kanske skrämmer lite för man kan se två ting i samma sättning som egentligen är det motsatta. Och det är det att det är grejt att dock är queer bara dock inte är det på den här måten. Och där är vi tillbaka i liksom den här definitions makten och de här koloniala strukturen där vi som minoriteter inte får definiera våra egna liv och framtidsutsikte. Så det är väl kanske det man ser lite konturen av. Och kanske det som jag syns är väldigt skummert här i queer-debatten är ju det att många börjar bli... Det finns någon usolidarisk kraft också inom det skeva miljöet. Där man ser det att nu har vi som är cis-personer blivit ganska gott inlämma i majoritetsperspektiven. Så när du avstår från det och är trans eller icke-binär så är det en mycket större utfordring knyttat till att få accept och få värdiga liv rätt och slett. För transfobien upplever jag i alla fall blivit värre de senare åren. Och det är också tendenser upplever jag att i det skeva miljöet att homofila cis-personer drar stigen upp efter sig och inte är solidarisk i transkampen. Så det skrämmer mig.
Vad tycker du borde göras för att förbättra HBTQI-samers situation? Eller behövs det ens?
Jo, självklart. Jag tänker att det som är positivt och det som har visst sig positivt, det är ju möteplatser. Vi kan inte få nog möteplatser. Och där må vi rätt och slett ha mer pengar till att få genomfört det. Och där tänker jag också att en ting är ju att man kan arrangera Sápmi Pride, det är jättefint. Och det må vi fortsätta med. Men det kan kanske också vara mer naturliga arena där queer-perspektivet är present, holdt det på sig. Och det ser man ju för exempel, enkelte festivaler har ju gjort bevisste valg på att ha liksom ett queer-tema eller ha det som en del av sitt program. Och det tänker jag ju är jätteviktiga stimuleringstiltak för att göra det till något vanligt och vardagsligt. Eller till en självföljlig del av det vi ska uppleva av kunst och kultur, bland annat. Men det må vara flera sådana arena, så att vi är inte bara queer på festivalet eller på Pride. Vi är det alla de andra dagarna också. Men då är det ju också viktigt att man har en forskning, tänker jag, som också kanske ser bättre någon av de utfordringsbilderna och också de behoven som det queer-samiska samfundet träng. Så där menar jag att vi manglar nog något för att göra de goda tilltagen, och det är den här kontakten med miljöer själv. Så men vad är det som trängs? Vad är det man önskar? För vi kan inte sätta och bara bestämma det över huvudet av folk, men då måste vi också prioritera och gå in i och det är ju kedligt att snacka om utredning och kartläggning och
ja, jag vet,
och forskning.
Jag känner bara, gud vad tråkigt.
Inte sant? Nej, men det är ju faktiskt det, men samtidigt, vi måste ju också kunna basera politiken och satsningen på någon behov, och de behoven är ju inte helt känt för oss. Sant. Så det är väldigt usexigt att ska snacka om att ja, de queer samiska samfunden, de träng nog mer. så vi ska forska på dem. Sant? Det lyder ju inte bra. men och det är också kedligt att snacka om en, alltså ska vi bruka pengar på en behovsanalys liksom när det finns så många ting vi kan arrangera eller men för det är ju också det är lätt att kanske tänka att man kan stimulera till synlighet och då går det ofta till kunst och kultur och arrangemang. Och det är väl och bra och det syns vi ska fortsätta att satsa på. Men det finns ju skeva personer som inte driver på med kunst eller kultur, selv om vi är många som på ett eller annat vis är i kontakt med kulturen. Så där har vi nog ett lite gap som vi måste pröva att fylla med någon info på hur vi ska klara och träffa.
Vad tänker du om framtiden så här? Drömmer du att göra här nästa?
Ja, då har jag ju två val. Då kan jag enten svara vad jag önskar för vårt samiska samfund och för den samiska framtid. Eller vad jag önskar jag för mig själv.
Vad önskar du? Vad är den första som kommer fram?
Jag tror nog att det som alltid vill ligga i min grund vill alltid vara det att min perception och förståelse av min verklighet, den är knyttad till landet. Den är knyttad till det som på samisk heter matu. Det fysiska området som jag och min släkt och mina förfäder och förmödre, det område vi tillhör och som vi får lov till att låna och bruk, det är matu. Men matu är ju också ordet för förfäder och förmödre. Så när du då är knyttad till ett fysiskt sted genom både praxis och arv, men också genom dina folk, så tillhör du en historia som är levande. Och den historien bevaras bara vis att du inte ödelägger det området. Och det vill nog vara det största alltid för mig. Det är att bevara områdena våra. För då bevarar vi också kulturen vår. Och då bevarar vi också, menar jag, själen vår. Och jag önskar inte en framtid där människor möter varandra utan en själ. Och det tror jag man gör om man inte är knyttad till landet.
Vilken avslut, Henrik. På Gejto.
Gejtos hjemme.
Du har lyssnat på Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmanen, och dagens gäst, Olle-Henrik Lifjäll. Tekniker var Linda Oja. Och i appen Sveriges Radio hittar du fler avsnitt av poddserien där du den här säsongen hör olika hbtqi-samers livshistorier. Och avsnitten hittar du lättast genom att söka i appen Porträtt i Sápmi. Och tills vi hörs igen, Manna Dervan.